syns att han gjort tidigare. Jag syns att ordet, bibelordet, är mer spännande. Och jag syns att när jag tar någon troskritt så ser jag att Gud är med. Jag syns att när jag, eller när vi ber för människor som är syke, så ser jag mer av att Gud berörer och människor blir friska. Jag har en stor förväntan på Gud. Jag ser hur han möter mig i den svake mig och brukar mig för att han är stor och han är Gud. Jag har en förväntan på Guds ord. I sommar, det är länge sedan då, då var jag inne på Eiterstølen och så vet jag, så vaskar jag. Brukar alltid vaska en gång i året den hytten som är där, eller den stølsbuen som är där. Och för då ska komma gäster, och det plejer att ta en dag. Men i år så tog det 3 dagar. För jag hade med mig 3 biblar med mig, där jag läste Daniels bok på norsk. Sen så läste jag Daniels bok på svensk. Och så läste jag Daniels bok på engelsk. Och det blev bara mer och mer spännande. Så därför tog det 3 dagar att vaska det här huset, för jag pussade lite vindur och så läste jag Bibeln. Och så tog jag lite taket och så läste jag Bibeln. Så det var otroligt fantastiska vaskedagar där inne på Eiterstølen då. Och så är det ju så när vi läser Daniel eller Åpenbarelseboken eller Zakaria eller Jesaja eller vad det nu är, så är det inte alltid vi förstår det. Det är ganska mycket som är lite vanskligt att förstå. Men jag är av den naturen och så där jag tänker, det här skönner jag inte, så då måste jag läsa det en gång till. Så det jag inte skönner, det läser jag många gånger. Åpenbarelseboken skönner jag väldigt lite av, men den har läst väldigt mycket. Jag vet inte om jag har förtalt det där, att det var faktiskt den första boken som jag läste som kristen. När jag blev kristen så var det någon som sa att jag skulle läsa Johannes. Och man hör ju det man vill. Så jag hörde ju Johannes uppenbaring. För det är så man säger på svensk. Så då läste jag Johannes uppenbaring. Och du kan tänka nyfrälst. Och liksom, men jag blev bara gira. Och när man kommer till slutet där, så står det att den som tar bort någonting eller lägger till någonting, den är förbannad. Och jag tänker, okej, okay, här har vi Guds ord, är sant. Det var, så jag bara, och så, sen dess har jag läst Åpenbarelseboken många gånger. För jag tänker, åh, detta är sant, detta må jag förstå. Jag skönner lite, men jag läser och läser det. Och i Daniels bok så står det någonting i kapitel 12 som förteller att han, det han skriver, det skönner inte han helt. Men det vill komma en tid där vi kommer att skönna det. Så, och jag tror att vi är lite grann inne i den tiden där vi faktiskt kan skönna mer och mer av det här knepiga, rara som står. Men vi må läsa det, och så är det som att det blir mer och mer klart för oss vad det här det står. Ja. Och så uppdagar jag då när jag läser i Daniels bok. Han pekar på Jesus. Och han pekar också på ändens tid. Det är både Jesus Kristus och på ändens tid. Och så upptager jag en till. Jesus, han pekar på Daniel. Han säger profeten Daniel. Med andra ord, Jesus syns att Daniel var viktig. Och så säger jag att Jesus pekar på profeten Jesaja. Han säger inte bara Jesaja, utan profeten Jesaja har sagt. Han pratar om profeten Jeremia, profeten Zakaria. Och så pekar de här profeterna pekar på Jesus och den sista tiden. Och ja, Bibeln pekar på varandra. Nu ska vi se. Ska vi ha lite grann väcka denna till liv. Och så ska vi se hur den där. Här kommer någonting. Och så ska vi se om vi får detta riktig spill av. Detta får vi riktigt. i Jesaja. Han säger något som jag syns är fantastiskt spännande. Från begynnelsen berättar jag slutet. Från begynnelsen berättar jag slutet. Är det så att vi kan läsa första Mosebok och där kommer vi få veta någonting om slutet? Bibeln pekar på sig själv. Gud berättar i förhand vad som ska ske. Och det, han gör det i förhand och han visar på vad som ska ske. Och som i psalmerna så står det: summen av Guds ord är sannhet. Summen av Guds ord är sannhet. Vi läser ett bibelställe och tänker wow, så spännande. Men det är summen. Det är liksom det plus det plus det plus det. Och det är sannheten. Och det är lite grann det som jag har lust att vi ska ha fokus på idag. Summen. Så vi ska se det stora dragen. Gå in i små detaljer. Men vi ska se det stora. Vi ska se helheten. Summen av Guds ord är sannhet. Jesus, han pekar ju då på Mose. Och här säger han: hade dere trodd Moses, hade dere också trodd mig, för det är om mig han har skrivit. Visst dere inte tror hans skrifter, hvordan kan dere då tro mina ord? Jesus säger att i Mose, i hans skrifter eller det som står om han, så berättar han om Jesus. Och Jesus tar också upp den här berättelsen om slangen i öknen. Märklig berättelse. Jesus säger det här: och liksom Moses löftet upp slangen i öknen, slik skall också människosönnen löftes upp för att världen som tror på ham skall ha evigt liv. Han tar den berättelsen, och det är en märklig berättelse. De är ute i öknen och de klagar och de suckar och de stönner och de är skickligt slitsamma, och då så säger Gud att han, eller så sänder han slanger ut i öknen. Och varför gör han det? Det är ju inte för att vara slem, men det är för att han vill frälsa dem, han vill rädda dem. Och då så säger han till Mose: ta och gör en slange av koppar, häng upp det på en påle, och den som ser på den pålen och den slangen, den blir rädda. Tänk dig själv, där kommer en slange. Det är vanskligt att ta väck blicken från slangen. Jag blir ju sån, oj, jag måste ju se det, och så ska man springa och så. Men han säger det: nej, snu, ta och se på slangen, då ska jag frälsa dere, då räddar jag dere. Och för mig så talar det till mig, att när jag har massa problem och massa ting, om jag är rädd eller jag är usikker eller jag är tungt i livet, så säger jag: nej, icke se på slangen, icke se på det onda, utan löft blicken, för det är där frälsningen är. Lyft blicken. Och det är också så, om vi tänker att vi är i en tid som kanske kan bli vanskligare än vad den är idag. Många människor ute i världen har det väldigt ont. Och då ska vi huska på det. Icke se på slangen, men se upp. Eller den slangen på golvet, den som kommer emot dig. Utan den som Jesus sagt att vi ska se på, att eller Gud har sagt att vi ska se på Jesus Kristus, va? Vi ska lära oss att lyfta blicket. Och för mig är det nästan det som jag driver på med hela livet. Liksom. För det kommer problem, det kommer vanskligheter, det kommer ting som jag inte vet hur jag ska klara av. Men så när jag ser det som att Gud säger till mig: men lyft blicket och se på mig. Och då är det som att det onda och det vanskliga i vart fall blir mycket mindre. Det är där vi får kraften, och det är då vi klarar att gå över och säga: men Gud, han är ju stor. Han är ju mycket större än det här problemet som kommer emot mig, som ser väldigt skrämmande ut. Mm. Jag har lagt en tidslinje, för när jag gick där på Eitrestølen och tänkte: hvordan förklarar jag detta? Vad är det Gud säger till det här? Så var det som att att jag fick en sån tidslinjes tanke för att sortera detta lite grann. Så jag går tillbaka till 4000 år före Kristus, 2000, 1600, och så kommer vi till Jesu tid, och så har vi skrivit 2019. Så vi ska alltså börja på Adam, och så kommer vi hit till oss här idag. Adam, det är ju en märklig berättelse också. Adam, han är ju, han ska ju, Gud säger till honom att han ska passa på hagen. Du ska vakta hagen, men Adam gör inte det, så slangen kommer in. De blir spiser av frukten som Gud har sagt att de inte får spisa, och så har synden kommit in. Så står det, så har vi då det första evangeliet, står ju där i kapitel 3, att slangen ska bita, ska vi se hvordan det står. Vi ska ta det så att vi får: jag vill sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din ett och hennes ett. Den ska ramme ditt hode, men du, alltså slangen, ska ramme dens häl. Och detta säger vi i det första evangeliet. Det är det första som pekar på Jesus, att det är någon som kommer, att det kommer vara en strid mellan kvinnans säd och slangen. Ja, så man kallar ju detta för proevangeliet, det första evangeliet. Och det kan man studera och se, vad är det står här? Detta är spännande, men jag ska inte gå in i det mer. Men efter att Gud har gett det här proevangeliet, det första evangeliet, så gör Gud någonting. För Gud, han gör klär av skinn till Adam och Eva. Varför må han göra klär till dem? Jo, för de var nakna. Men när de hade syndat, när de hade gjort det de inte skulle göra, så uppdagade de att de är nakna. De gjorde någon sån här lite dåliga klär av fikonlöv. Men Gud tänkte, jag må göra lite bättre klär som håller fikonlöv. De går ju i stycker efter en stund. Så Gud gör klär av skinn, står det. Men hvordan får man klär av skinn? Jo, här har vi evangeliet igen. Gud slaktar ett dyr. Skulle man kunna tänka sig att det är ett lamm? Kanske är det ett lamm. Och om vi ser på den röda tråden, helheten, så tror jag faktiskt ganska bestämt att det är ett lamm. Gud slaktar lammet. Det är första gången som kommer in död. För man må ju slakta ett lamm för att få sin. Det är första gången de ser blod. Och varför måtte Gud slakta ett lamm? Varför måtte Gud göra det? Jo, för Gud säger att när vi syndar, så är det någon som må dö. Någon må dö, för synden är av den arten att vi faktiskt kommer att dö. Men Gud, han ger lammet till oss. Vi ser Jesus. Gud är den som ger lammet och gör klar. Så detta är det första offre, det första där vi får se att detta må till för att vi ska få bli frälsta. Adams, den förtällningen, den pekar ju på Jesus. Och den pekar på lammet långt in i framtiden. Som det står om i Åpenbarelseboken. Lammet finns som en röd tråd. Vi har det i Gamla testamentet. Och Johannes stöparen ropar ut och säger: se Guds lamm som tar bort all världens synd. Det finns som en röd tråd. Nästa person som jag vill ta upp, det är Abraham. Abraham, det står om att han trodde Gud och därför regnades han som rättfärdig. Abraham kommer då cirka det 2000 år, det är lite felciterat, men det är bara för att vi ska göra en liten sån ramme på det. Så runt 2000 år så kommer Abraham. Och Abraham trodde Gud, därför regnades han som rättfärdig. När på Abrahams tid så fanns ju inte Mose och loven. Loven fanns inte, men Gud säger att Abraham blev rättfärdig genom tron. Och det är också intressant. Det är intressant att det är tron som gör oss rättfärdiga. Det är väldigt lätt att vi tänker att vi måste göra och måste göra och måste göra. Men Gud säger nej, det är inte vad vi gör, utan det är tron. Det är det. Och det är tron som frälser oss. Abraham trodde, och vi ska tro på Jesus, och det är tron som frälser oss, icke det vi gör. Det är lätt att vi kommer upp i det här att vi må göra, vi må vara flinke, vi må liksom prestera, vi må prestera. Men Jesus säger, nej, det är icke det du gör, utan det är tron som frälser. Abraham pekar på Jesus med tron, och att Abraham får också ett evigt löfte om välsignelse. Den som välsignar Abraham och släkten, hans släkt, ska bli välsignad. Men den som förbannar hans släkt ska också bli förbannad, står det. Och det är ju också ett spännande tema. Så har vi David. David får ett löfte om att han ska bli en konge. Hans släkt ska vara det eviga kungadöme från David till Jesus. Och Jesus säger i Uppenbarelseboken att jag är Davids rotskudd och ett, den klara morgonstjärnan. Här har vi den röda tråden. Så om vi bara ser här. Ska vi se, nu gjorde jag någonting som gjorde att... Så här har vi tre långa linjer. Adam. Då har vi frälsningen som vi kan se genom hela Bibeln. Vi har Abraham som har tro. Tron är det som frälser oss, icke vad vi gör. Och vi har kongedöme, kongarike, det eviga riket som David har fått. Som också är en sån röd tråd i Bibeln. Och det syns jag är väldigt, väldigt spännande. Och då har vi, för Adam är ju 4000 år före Kristus. Abraham cirka 2000, alltså det är inte riktigt, men det är för att man ska hyska det lite. Så det är om det är 1900 år före Kristus. Och så har vi David som är cirka då 1000 år. Och så är det någonting som sker vid 600 år. Då är det, Gud har gett varning genom Jesaja och andra profeter att om dere vänder er ifrån mig så kommer dere bli tillfångatagna och en annan konge vill ta över för dere. Och det är det som sker. Israel snur Gud ryggen. Det kommer Nebukadnessar, tar dem till fånga och leder till Babylon. Och här är det otroligt spännande, märklig tid. Liksom, varför är det så mycket som sker? Om du har läst Daniels bok så är det liksom, de blir räddade ur ovnen, de är från lövhulen. Det är massa sådana märkliga mirakler som sker. Och så är det också många profeter, det är inte bara Daniel, det är ju Zakaria, det är Hesekiel och det är många fler som är i den tiden. Många profeterar där. Så här är det någonting som liksom, som sker som är väldigt, som blir väldigt starkt. För det är så många som säger om samma sak. De berättar om att Jesus ska komma, en messias ska komma. De berättar om den yttersta tiden. Det som kan vara vanskligt med de här profeterna är att man vet ju inte vad det som skedde akkurat där och då. Eller var det om Jesus eller var det om framtiden. Det är ju det som gör att det blir vanskligt att läsa. Vi kan ju skönja vad som står, men tiden gör att det är vanskligt att förstå. Men här pekar man på Jesus. Jag ska hoppa över den. Om man den pekar på framtiden. Jag har lite lust att säga, hvordan är det vi berättar om Jesus? Vad är det mest centrala? Vad är det som är den röda tråden med Jesus? Och jag ska säga så här, Gud älskar dig och har skapat dig till att ha fällskap med ham. Det är grunden. Gud har önskar att vara samman med dig och mig. Mm. Men människor upplever icke Guds kärlek och mening med livet för att hon är syndig. Människan är syndig. Det är det som är problemet. Det är det som gör att vi riktigt klarar av det här. Vi gör ju lite så. Vi strävar och vi bygger Babels torn. Och vi är väldigt, väldigt flinka. Vi prövar så här. Vi ska fixa det här. Vi ska fixa det här utan Gud. Vi ska, liksom, vi ska vara stora och starka. Och vi kämpar efter att komma till Gud. Men vi, ingen människa kan komma till Gud. Men det är Jesus som kommer till oss. Han stiger ner och han lyfter upp. Och det är ju det som är evangeliet. Vi kan inte klättra upp, men Gud kommer ner och han lyfter oss. Jesus Kristus är den som kan förena oss med Gud. Bara genom han kan vi lära känna Gud. Och genom att bekänna vår synd och svara ja till invitationen till att bli Guds barn kan vi ta emot Guds kärlek. Och detta är ju evangeliet. Gud älskar dig. Vi människor har inte chans att komma till Gud. Men han kommer och hämtar oss och vi säger ja till det. Vi bekänner vår synd och vi säger ja till han. Och jag tänker att detta är en måte att förklara evangeliet för människor och för oss själv. Det är ju den röda tråden vad Gud önskar att förmedla oss. Och vi kan ju också ta det med bibelord. För så högt har Gud älskat världen att han gav sin son, den enborne, för att världen som tror på ham icke ska gå förtappt men ha evigt liv. Alltså Gud ger sin son. Och så har vi då, men alla som tog emot ham, dem gav han rätt till att bli Guds barn, det som tror på hans namn. Alltså vi tar emot, vi säger ja. Så jag tänker, när vi berättar människor om vår tro, så är det dessa ingredienserna, dessa punkter som är lite viktiga att ha med. Gud vill ha dig, men vi är syndiga. Men vi må säga vårt ja, vi må ha in han i vårt hjärta. Vi kan inte ha Jesus utanför hjärtat, vi må ha in han i hjärtat. Och det är när vi säger ja till han som vi kan förstå vem han är. Det är då livet begynner och vi vill se vem han är. Jag ville bara ha med den lite grann. Det här är väl intressant när man ska tala. Och så tänker man, Heidi, du har allt för mycket att se. Så tänker jag, Heidi, nu måste du bara... Liksom. Och så tänker jag, okej, men du, klockan är inte så mycket. Jag egentligen så kanske inte har för mycket. Kanske det kommer bli ganska kort till och med. Ja, så kan det vara. Det som jag syns är lite intressant och lite spännande. Gamla testamentet pekar på Jesus. Och så var det då en tid runt omkring Jesus. Så var det som att det tickade in massa av de profetierna. Det gick i uppfyllelse, det som hade blivit profetiserat om. Och det var en förväntan på att Messias skulle komma. Det var liksom att det dirrade i luften. Det dirrade i luften. Man liksom, människor, nu kommer just Messias. Så vad är det för någonting? Det var en sån väldigt sån stämning. Som jag tänker, kanske är vi lite grann där idag då? Att vi har en förväntan. Vad är det Gud håller på att göra? Så var det där. Så mellan att Jesus blev född och lite grann för det till år 70 så skedde det massor ting. Född i Betlehem. Född av en jomfru. Massor ting. Och jag har hört talas, jag har inte tält själv, att det är cirka 320 profeti som är uppfyllt i Jesus. Och det var ju ganska märkligt att detta då kommer in i en sån period, i en sån tid. Och vi har ju träffat, vi känner ju Simeon och Hanna i Nya testamentet som går och väntar. väntar och väntar och väntar på att Messias ska komma. Och varför gör de det? Är det bara den heliga ond? Eller har de också någon kunskap? Någonting som förtäller att de har läst Jesaja och Jeremia och Hesekiel kanske. Kanske de har läst det här så att de begynner att känna nå, är det någonting som kommer att ske? Messias må komma snart. Och jag tror att man pratade om det. Man var väldigt så. Och så var det då det märkliga att det var någon som såg att det var så att Jesus kom. Men så var det de som inte kom. Eller såg att han kom. De skönte inte att detta var Jesus. För det kanske de väntade på lite fel sätt. Men Simeon, han gick i templet var dag och han bad och han visste att han skulle få se Messias före han döde. Och så är det ett litet barn som kommer eller med sina föräldrar och han bara säger, här är Messias, där är han. Så, och helt otroligt, han bara visste det, men det var för att han hade läst och han hade bett och han hade sökt, han hade förväntan. Om han inte hade bett och sökt och hade förväntan och kunskap så tror jag att han hade sett det. Och likadant så är det så med Hanna. Hon väntade och väntade, hon var där dag och natt i templet och väntade och väntade och väntade. Och så såg hon, där var Jesus. Så det var någon som bara såg, ja, nå, stämmer det, nå, får vi det in. Men vi har också de vise männen. Vad var det med de vise männen? Var var de ifrån? Kunde de komma ifrån? Runt omkring Babylon. Alltså där Daniel och Hesekiel och de här profetierna. Oh, så kan det gå, sånt i livet. Kunde de ha läst i Bibeln? För det var ju så, under Nebukadnessars tid så var det massa som skedde och det gick ut befallningar om att alla skulle tro på Israels Gud. Det var ju det. Så då var det någonting som skedde. Människor begynte att studera skrifterna och lytte på Daniel och Hesekiel och allt vad det nu var. Så de hade ju en kunskap. Så jag tänker de här vise männen på ett eller annat nivå hade också studerat skrifterna. De hade också visste att det var någonting som skulle ske. Och därför så var de vakna så när de såg stjärnen. Så det här är tecknet. Nu går vi. Ja. Så jag tänker att det har en sammanhang även om vi inte riktigt vet. Men de kom ju, de visste mycket och de visste att nu är Messias här. För när han kom till kongen så säger han ju inte har det kommit en konge eller någonting sånt. Utan han säger, var är kongen? De visste att det var en konge. De hade kunskap. Så hade jag tänker det här, otroligt fascinerande att se hur allting bara faller på plats och vilken förväntan det var och hur de hade läst. Profeten, jag tror att jag ska hoppa över den. Nej, jag ska ta den. Vi har ju det. Profeten Jesaja har satt det lite grann i så tidslinje. Man tänker profeten Jesaja, han skulle kunna vara bästefar till Jeremia i ålder. Och Jeremia skulle kunna vara far i ålder till Hesekiel och Daniel och Zakaria. Och, ja. Så det är ju så att Daniel, han läser ju Jeremia. Och Daniel har också läst Jesaja. Och Hesekiel har också läst Jeremia. Och Zakaria har också gjort det. Det kan vi se när vi läser. De kan varandras skrifter. De vet. Och de söker. Och det syns jag är lite intressant. Jag tror vi ska göra så här. Nå så är det lyd. Jag ska ha en lite som film. Och den är på engelsk. Och det är ju lite dumt att den är på engelsk. Men jag ska säga lite grann. För det som inte syns att det är så väldigt grejt med engelsk. Ska säga lite vad det är. Jay John heter han som undervisar och jag syns att han är ganska morsom. Så han är en förkynnare, en evangelist. Och han berättar om att i gamla testamentet så är det Moseboken till Malaki. Och från i Nya testamentet så är det då från Matteus till Uppenbarelseboken, och så är det 400 år emellan som är helt tomt, helt stilla. Och så säger han det att han har någon judiska vänner i Israel, någon rabbiner, så han säger, men kan inte vi gå ut och ta en kopp kaffe en dag, så kan vi ta och läsa alla profetier som det står om Messias. Och så säger han, så kan du läsa en och så läser jag en och så läser du en och så läser jag en, och så ska vi se, men vem tänker du, rabbin, att det här egentligen minner dig på? Alltså att allting liksom om Jesus stämmer in på han. Så det är någonting sånt. Så ska vi se på det. Now,
the Bible, you got two testaments in the Bible, the Old Testament, the New Testament. The Old Testament begins with a book called Genesis, it ends with a book called Malachi. The New Testament begins with a book called Matthew, it ends with a book called Revelation. Now, between the last book of the Old Testament, Malachi, and the first book of the New Testament, Matthew, there are over 500 years of silence when God does not speak and nothing is communicated. In the Old Testament of the Bible, there are what are called messianic prophecies. These prophecies tell you about the arrival of the King of Heaven on earth. I've got lots of friends in the Middle East because I've done a lot of work there in the Middle East. I've got lots of rabbi friends. I said to one of my rabbi friends, I said, let's hang out for a morning in a coffee shop. And I said, listen, let's just read all the messianic prophecies. I said, Rabbi, how many are there? He said, 300. I said, well, actually, 322. He says, yes, of course. So I said, you read one, I read one. When we've read all 322, I'll just say to you, Rabbi, does that remind you of anyone? The 322 prophecies tell you where he's going to be born, how he's going to be born, how he's going to grow up, what he's going to say, how he's going to die. You've even got the number of coins that will be used to betray him. Do you know what the mathematical compound probability is of 322 prophecies being fulfilled in one man at one moment in time? It is 1/84 with 100 zeros. In other words, it doesn't happen every day.
Så detta sker inte varje dag, säger han. Detta är ovanligt att så många profetier kommer in i en tidsperiod och i en person. Syns att han uttrycker det väldigt gott. John, om de vill checka upp han lite grann. Alltså John heter han. John. Men Jesus har kommit. Han har, vi har mött han. Vi känner han och vi vet vem han är. Men Gud stoppar ju inte där. Utan det är ju någonting också i framtiden. Det är också, det har gått 2000 år från att Jesus döde och uppstod igen. Och från att templet blev ödelagt. Och så har det gått 2000 år. Och nu är det i 2019 och jag tänker att vi är i en profetisk tid. Jag tror att Gud prövar att tala till oss. Jag tror att Gud vill att vi ska ligna på Hanna och Simeon i templet. Eller på de vise männen. Vi är ju lite forskjellige skapt. Någon är som de vise männen som läser då och, Bibeln och söker och jobbar och grubblar och spör. Och, ja. Men någon har mer en sån bara en längsel och en bön. Så, Jesus, är det så att du ska komma med hela din rättfärdighet? Att du ska göra någonting stort? Att ditt kungarike ska vara för evigt på en annan måte? Liksom, Vad är det du prövar att fortälla oss? Vad är det Gud säger? Och jag syns att vi är här på hopp. Det har liksom bara kommit hela hösten så har du varit. Vi har pratat om bruden och brudgummen. Vi har pratat om att förväntningar av väldigt många olika slag. Det är som att det byggs upp. Så jag tror att vi här är lite så, lite vakna. Vi är nog det. Och vi har nog en sån förundran och en längsel och en förväntan. Och vi ska fortsätta med det, vi ska fortsätta samman, för det är väl så att jag ser något, men du ser ju något annat. Och du ser något annat, och så må vi gå samman och pröva på något sätt och se samman vad som står. För jag tror det är så att det är ingen som kan förstå och veta vad som ska ske förrän i rätt tid. Akkurat som när det var när Jesus kom, så var det i den tiden som det skedde. Ingen kunde skönja det helt och hållet före det skedde. Och så tror jag det är också här med oss. Man kan inte skönja det helt och hållet för det sker. Och det är då som det är så lurt att vi har läst, så att vi skönjer det när det sker. För där stod du där. Det stod ju där. Att vi att vara lite så. Att vi ska kunna det. Vi ska få förväntan. Vi ska och prata med varandra om det. Jesus han säger: se på fikenträdet och alla andra träd. När dere ser att det springer ut, vet dere av dere själv att nå är sommaren här. Slik ska också dere vita. När dere ser detta ske, att Guds rike är när. Och visst är vi väldigt goda på att veta när det kommer sommar och när det kommer vinter. Och det kan vi tolka. Är det någon som är god på det, så är det ju vi norrman, om jag får inräknas där. Så vi vet ju att tolka hur det ser ut med trär. Nå kommer det att smälta snön och där kommer det en blomst och nå vet vi att våren är här. Så vi vet ju det, och Jesus säger att med akkurat sånt som vi gör med väre, så ska vi ju göra med vänta på Jesus, att han kommer tillbaka. För han säger det, att hans rike ska komma och hans vilja ska ske, så som i himlen så på jorden. Och det ber vi varje gång vi ber Fader vår. Varje gång så ber vi: kom ditt rike, låt din härlighet komma bland oss. Han ska göra någonting nytt. Se, jag gör någonting nytt. All urättfärdighet, all synd, allting, det kommer vara borta på en helt ny måte. Även om Jesus har tagit synderna på sig, så att vi går fri, så är det ju inte så att vi är helt perfekta och allting är helt grejt. Det må vi väl ändå säga. Vi sliter ju lätt. Vi gör det. Så det är som att han vill, jag vill att det ska tro på mig. Jag vill att det ska följa mig. Jag vill att det ska vandra med mig, så att jag får vara med och slipa det och forma det och hjälpa det. Och så en dag så ska hans rike komma och hans vilja ska ske, så som i himmelen, så också på jorden. Vi drar ner himmelen på jorden varje gång vi ber Fader vår. Och det ska vi göra, det är en viktig, viktig bön. För det är något nytt som ska ske. Och så är det ju då, här är det ju så massor. Vad är det för tecken vi ska se på? Naturkatastrofer. Det är ju ett sånt tecken. Det läser vi om i Gamla testamentet. Det läser vi om där Jesus pratar om det. Och i Uppenbarelseboken. Det finns att det är som röd tråd. Och man skulle ju kunna säga att det finns en och annan naturkatastrof idag. Det är ganska mycket som sker. Jorden är lite så i ulage. Och vi pratar om att det är då miljö. Miljön, att vi har ödelagt miljön. Och det kan säkert vara så. Men det som Gud vill säga är ju: det är tecken. Se upp, inte se på slangen, utan se upp. Se på vad Gud håller på att göra. Vi ska inte vara glada för katastroferna, men vi ska vara glada för att Gud, han har sagt till oss att detta kommer ske. Så vi ska bara lyfta blicket och säga: Gud, nu vill vi vara vakna. Nu vill vi höra vad du säger. Nu vill vi hjälpa oss och vara med. Alltså att jag sitter där, för det är lite rart att bo i Norge, är det inte det? jag som bor uppe i Vats sitter på mitt fjäll. Det är ju bara rolig allting. Det är ju ingen, alltså, så hör man ju om nyheter och det är ju andra städer som det inte är så. Jamme mig är det mycket som sker. Jamme mig är det kaos ute i världen. Men vi lever gott och vi spiser och vi har det ju väldigt fint och det ska vi verkligen vara tacknämliga för. Men det är lite vanskligt att skönna att vi är i den tiden vi är, syns jag. Det är bara för att jag på något sätt liksom läser vad det ska ske och så ser jag lite grann vad som sker där nere i Israel eller på andra städer i världen och skönna. Men du, det är faktiskt nå, det sker. Det är faktiskt det. Men det är lite vanskligt att förstå. Men vi kan tro, och det är det som frälser oss, eller säga, att tro att, på Gud. Så när det är naturkatastrofer så ska vi se, Gud, vad är det du gör? Ja. Kanske ska fortälla lite grann mer om Jesus till människor runt omkring oss. Kanske vi ska känna att Jesus kommer snart, eller vad det är för någonting. Det är förföljelser. De säger ju att i 2018 så har det aldrig varit så mycket förföljelse som sker ute i världen. Och igen så sitter vi här på vårt lilla fjäll. Och jag kan vara otroligt tacknämliga för det. För jag tänker det är många människor som, speciellt de där som blir kristna. Alltså de som får bli känt. Alltså du muslimer som blir kristna blir förföljda. Alltså du kan ha kristna inne i dessa muslimska länderna och de kan vara någorlunda i fred. Men det är ju när de blir, när de skiftar religion så är det kämpefarligt att vara kristen. Och det är många som dör av det. Det är ju det. Många som blir avlivade, det är det. Så därför tänker jag, vi som sitter då på vårt lilla fjäll här, vi må huska och be för våra sösken ute i världen. Och så är det också så att när det är förföljelse så är det också många människor som kommer till tro. Och vi ska också huska och be för dem. Liksom, vad vi på en måte, det är inte säkert du kan göra så inmar i mycket, men när vi ber så ska vi huska på dem varje dag. Gud, vi ber för dem som är förföljda. Vi ber för dem som har kommit till tro. Gud, och när vi synger lovsång här så ska vi ju be att vår lovsång ska skvätta över på dem. Så att det inte bara vi som har ett sånt fantastiskt möte och lovsången är så fin och sånt. Men det ska vara så att Gud, la det runga över hela jorden. La vår lovsång smitta av sig så att den sprer sig. Så att det är en nytta. Att inte bara för att jag ska ha det lite bra. Utan det är någonting vi... Guds rike ska komma och Guds vilja ska ske. Så som i himmelen så på jorden. Det är det vi driver på med lovsången. Det är inte bara en sån stämningsgreja som är så god. Men det är vi proklamerar. Men förförelse då? Jesus säger, Jesus tog till ordet och sa, pass på att icke någon före det vill. Och är det här som är vår största problem? Kan man säga det? Andra länder har förföljelse, men vi har ju förförelse. Kan man säga? I hur vi icke tror på Gud, hur vi ska klara det här själv, hur vi ska... Ja, det är massa ting. Så det är tankemönstret. Och jag tänker det, att vi läser om falska profeter både i gamla och nya testamentet. Och man säger att det finns ingen Gud, eller Gud ser icke, Gud bryr sig icke. Har Gud verkligen sagt? Eller att man profeterar icke Guds ord. Så jag tänker att vad vi ska vara lite obs på, vad är det för tankemönster som surrar och går runt omkring oss? Vad är det för tankemönster i vår tid som vill bevisa att Gud inte finns? Vad är det för tankemönster som vill bevisa att Gud inte finns? Vi har ganska många. Och du har det på skola och du har det till och med i vissa kristna kretsar som rotar till det väldigt. Så vad är det för tankemönster som vill bevisa att Gud inte finns? Vetenskapen, psykologin, kan, liksom, du ska tänka att du själv är god, man ska inte söka Gud. Och vad är det för enhet man prövar att få utan Gud? Vi ska vara kärleksfulla och, och det finns ju tankar om en enhet, om en global enhet, och det kan vi läsa om i Bibeln. Men vad är det som vi är med på? Vilken global enhet som som finns som icke har med Gud. Vi må passa på så att enheten är i Gud. Och vad är det för kärlighet man prövar att förmedla utan Gud? Vi är ju inmari goda och kärleksfulla i detta landet. Men är Gud med? Så vi ska se på tankemönsterna. Och jag tror att det är vår, det vi ska se mest på. För det är det som är det mest... Ja, det gäller oss väldigt mycket, tänker jag. Och så har vi då... Israel vill ha många fiender, står det i Bibeln. Och det står det i Gamla testamentet, det står det i Nya testamentet, i Uppenbarelseboken. Israel vill ha många vänner. Och ovänner. Och är det inte så? Alltså, vad du syns om Israel icke... fall du syns att de är dumma eller fall de är bra eller vad som helst. Men vi kan vara eniga om en sak, att Israel har många uvänner. Det är många som icke vill ha dem. Ja? Och bara den sista uken så är ju Iran, de är kämpemycket på. Där de säger att nå är vi färdiga att utsläta Israel. Det är realiteten idag. Och så sitter vi här uppe på vårt fjäll och vi känner ju inte det. För vi märker ju inte någonting av den. Men det säger man idag. Det är flera sådana nyhetssändningar där de säger nu är vi färdiga. Och du har vapen alltså i Syria där Iran, Turkiet och Ryssland har massa vapen. De kan nå varenaste lilla bit i Israel idag. De kan det, undtatt Eilat. Där, de kan det. Men Israel, de bombar ju vapen, de prövar ju att ta alla vapen, så det är ju en väldigt, väldigt kamp med, för Israel att inte bli utsläta, men detta är idag. Och så är det då någonting som jag syns är, alltså här har jag här kan man vanskligt att stoppa mig. Men jag ska inte säga så mycket, jag vill bara på en måte väcka lite och se detta är idag. För i Hesekiel 38 och 39 så står det något väldigt intressant. Det står att det är tre länder och någon till som kommer vara huvudaktörer till att vilja utsläta Israel. Det är ju så. Och vem är det som står där? Det står att det är Iran. Det står... Alltså det står ju Pakistan, nej, Persia, det står det i Bibeln, det står Iran, det står Turkiet och det står Ryssland. De tre länderna är i Syria idag. De har aldrig varit så eniga, om de kan vara eniga, det vet jag inte, men de står samman och det de har, alltså det är ingen sak för dem, de kan bara tråka ut. Om Israel gör någonting dumt nå, så kan de bara säga nå. Och så tar man Israel. Men det står i Hesekiel, och det är ju att även om de har massa vapen och massa ting, så kommer Gud bara, dessvärre. Det trodde det var starka, men Gud är starkare. Gud är starkare. Ja. Men detta står det om i Bibeln. Så. Mm. Och så... Har jag gjort någonting som är lite rart? Jag tänker, fryktike. Så tänkte jag, när jag skulle ta fram då fryktike, så tänkte jag, har jag ett bild som kunde visa det? Och så säger jag, aha, det här är min hund som ligger där, och så katten som sitter på. Och så tänker jag, detta passar ju in i det hela, detta är ju tullhöjde. Och så tänker jag, man kanske det vaknar lite, eller kan le lite. Så. Men egentligen så är det ju inte katten och hunden jag vill prata om, utan det är ju, så ska det vara, fryktike. Men fryktike, det står ju 365 gånger i Bibeln. Vi ska inte frykta. Vi ska inte se på den där slangen som kommer där kämpefar, utan vi ska se, du, vad gör du? Va? Där ska vi vara. Där ska vi vara. Fryktike, utan glädjas över att Gud är Gud. Att han har det här i sin hand. Gläd dig över vad han ska finna på. Han är rättfärdig. Han ska ta väck all urättfärdighet. Är det inte fantastiskt? Jag längtar väldigt. Där vi får bli lite mer hela och kan uppföra oss lite bättre. Det blir bra. Nå så... Ja... Ska vi se... Jag tror jag ska göra så. frykt ikke, utan løft blikket. Når vi lovsynger, løft opp Gud. Makten og æren, prisen og sangen, den tilhør herskarenes Gud. Synger vi. Hengivenheten, uppmärksamheten, den tillhör härskarnas Gud. Och alla folk på jorden ska se Herrens härlighet. Alla folk ska se. Och alla folk ska böja knä. Och det är bara Gud som bara du förtjänar vår sång. För ditt rike kan aldrig ta slut. Audun, är du här? Tar du här? Ja, vår Herre och Gud. Va? Där ska vi vara. Och nu har jag sagt till Audun och Kjetil att nu ska vi synge. Vi ska synge den sången och vi ska synge stor är du. Stora är du. Stora och mäktiga är dina gärningar. För det där är där vi ska bara proklamera. Proklamera Gud. Han är Herre. Han är Gud. Och vi ska glädja oss över vad han har. Och ge ska jag göra så här. Och så tar vi bara bort det här. Så här. Om det är någon som har lust att hämta barnen så kan de gärna vara med på det. Kjetil kommer att avsluta mötet lite grann helt till slut. Men barnen kan gärna komma in och vara med och låsunga. Vi sjunger de här två sångerna och så tar vi lite förbön och sång också efterpå. Yes!
Ord och mäktig är din gärning.
Och vi står upp.